Ja, och hej allesammans. Eller god morgon ska vi säga. Jag ska tacka så jättemycket för inbjudan hit. Och det känns jättespännande att få komma hit till just denna församling som jag tycker är en spännande församling. Ja, det är ju en del saker som har fallit ur programmet här idag, så att Torbjörn tyckte jag kunde hålla på dubbelt så länge då. Så vi ska se vad jag kan göra åt den saken. Det var tur att du inte slog ut den här. Du viftar så med armarna när du talar. Ja. Det är så här med mig att när jag ser hur ondskan väller fram i vårat land, för det gör den, och omoralen, och vi kristna marginaliseras, det är så att tron på något sätt försvinner rätt mycket ur Sverige. Supandet är lika stort idag som det var när Sverige höll på att supa ihjäl sig på 1800-talet. Då undrar jag, vad kan vi göra för att komma närmare Gud? Och då undrar jag också, hur kan vi få väckelse? Och vad är det som står i vägen för väckelse? Och det här är frågor som jag har brottats med väldigt mycket. Vad är det som kan stå i vägen för väckelse? För vi har ingen väckelse. Vi har inte lyckats vända på detta i Sverige, hur vi än har dundrat på. Och då ska vi minnas att allt det här, det följer någonting som också är ett mysterium. Och det är vetekornets lag. Och när jag då har funderat över vad jag skulle tala över här idag, så jag har landat i Andra Moseboken och berättelsen om Guds folks vandring i öknen. Och som rubrik på det här som jag skulle prata över så har jag satt den nödvändiga ökenvandringen. Den nödvändiga ökenvandringen. Och berättelsen om ökenvandringen då i Gamla Testamentet, Det är som en dramatisering utav det som vi i Nya Testamentet kan kalla för vetekornets lag, tycker jag. Och ska vi då läsa om vetekornets lag, så ska vi göra det från Johannes evangeliet kapitel 12, vers 24-25. Och där definierar Jesus den här vetekornets lag så här. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. Och det som jag tänkte försöka visa på här då, det är att det finns en nödvändighet med ökenvandringen för alla som vill vandra med Jesus. Och att ökenvandringen och vetekornets lag, det är någonting som ska följa oss varje dag under våran kristna vandring här på jorden. Och det är detta som är den nödvändiga helgelsen. Du berörde det så gott där, så nu hakar jag på. Och om den nödvändiga helgelsen så står det i Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 14. Så står det så här: sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Det är rätt allvarligt. Och jag tänkte lägga upp den här predikan, om man nu får lov att kalla det så, som en slags överflygning över ökenvandringen. Och så tänkte jag göra små mellanlandningar eller små nedslag lite här och där jag tycker att det finns något intressant som vi ska ta till oss. Och vi ska lyfta med ett bibelord från första Korintherbrevet. Och det är kapitel 10, vers 1-10. Första Korintherbrevet kapitel 10, vers 1-10. Det är nästan svårt att säga, det är så blandat ettor och nollor. Fast det känner jag mig hemma med som jobbar som IT-samordnare. Ja, det står så här. Bröder, jag vill att ni ska veta att våra fäder var under molnskyn och alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Och det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de ska ha begär till det onda. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde. Och därför föll 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte frästa Kristus som en del av dem gjorde. De dödades av ormar. Knota inte heller, så som en del av dem gjorde. De dödades av fördärvaren. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Och därför ska den som menar sig stå och se till att han inte faller. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss, står det alltså. Och det var Paulus som skrev så. Och de här berättelserna då i andra Moseboken tog han som grund för sina varningar. Och därför så finns det ju alltså anledning för oss att titta djupt in i andra Moseboken för att se vad vi har att lära utav den då. Och det som Paulus faktiskt säger i den här texten innan vi hoppar in i andra Moseboken, det är att han säger så här, se på Guds folk i öknen. Alla vandrade samma väg tillsammans med Gud under Guds ledning. Alla var med om samma mäktiga under. Men ändå hade inte Gud behag till de flesta. Det är rätt märkligt. Och vad berodde det på? Jo, det berodde på att de flesta inte gjorde som Gud hade sagt. Och därför dog de och blev liggande kvar i öknen. Och översätter vi det här till våran situation så skulle man kanske säga så här, att alla har vi blivit döpta, alla har vi fått del av den heliga ande, vi som är kristna då, och alla har vi fått dricka utav det levande vattnet. Men det mesta vi gör har nog ändå Gud inte behag till, skulle jag våga säga. Det finns så mycket som står emot Gud i det som vi gör och som måste dö just genom en ökenvandring. Och detta är då enligt vetekornets lag. Nu ska vi göra det första nedslaget, och det är strax utanför Egypten. Och jag har kallat det här nedslaget inte spikraka vägen. Guds folk, de hade då levt som slavar i Egypten i 400 år. De hade ju levt i Egypten i 430 år, men varit förslavade i 400 år. Och det är helt klart att det var lidandet i Egypten som fick dem villiga att lämna Egypten. Hade allt varit bra och välsignat där, så hade de inte velat lämna Egypten. Det kan vi vara säkra på. Och på samma sätt är det när någon ska bli kristen, tycker jag. Lidandet, det är som C.S. Lewis har skrivit, att det är Guds megafon till en döv värld. Och så nu så hade då farao gett efter, och så hade han släppt folket. Han hade släppt sitt grepp om folket, och de var på väg mot löfteslandet. Och raka vägen till löfteslandet gick ju ut med kusten. Så ser det ut för er då. Raka vägen upp genom filisternas land och in i löfteslandet. Och man kan fråga sig varför Gud inte lät folket ta den vägen. För som vi vet så gick de söderut, genom Röda havet och sen vidare ut i öknen. Och då ska vi läsa om detta i andra Moseboken. Och det står i kapitel 13, vers 17-18. Andra Moseboken 13, 17-18. När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom filisternas land, fastän det var närmaste vägen. Ty Gud tänkte att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de fick se krig hota. Och därför lät han folket ta en omväg genom öknen åt Röda havet till. Och så, som vi då ser i bibelordet här, så ledde alltså Gud folket inte till Röda havet för att de skulle skaka av sig faraos armé. Det var inte den främsta orsaken, utan han visste att de skulle bli skräckslagna för alla de problem som väntade uppe i Filisternas land och på andra ställen. Och då skulle de kanske ångra sig och vilja vända tillbaka. Och man kan nog säga här kanske att Gud ville att folket skulle renas i Röda havet först och sen helgas till tjänst i ökenvandringen. Och så här är det ju också för den nyfrälsta, att vägen ska inte gå spikrakt in i tjänst och sen rätt in i saligheten. Och det, för det är alldeles för många problem som väntar på vägen för oss kristna, som skulle få våra nyvunna tro att bara förintas. Och skulle vi gå och spikra och åka vägen också, så skulle vi inte klara av de här stora fajterna som vi faktiskt kommer i. Tyvärr är det väl så här att vi många gånger tror att det räcker med ett år på bibelskola eller ett par år på teologiskt institut. Och sen är man klar för tjänst, och sen när jag är klar med tjänsten så är det spikrakt in i himlen. Men Bibeln undervisar annorlunda här. Ska man bli en äkta Jesu lärjunge, så går vägen genom död och uppståndelse i Röda havet och sedan en lång vandring ut i öknen i helgelse. Och det är då man blir klar till tjänst och till himmelsfärd. Och det här då, detta är vetekornets lag, kan vi också säga. Man kan inte skörda direkt på utsädet, om man kan säga så. Vi måste, efter att vi har kommit till tro, petas ner i myllan för att dö och sedan ge frukt. Och den här myllan kan ju också vara en bild för öknen då. Och det är inte alltid så kul, eller kan jag säga, att petas ner i den kalla och fuktiga myllan, eller att vara i den torra, hettande öken, stekande öken. Det är inte så kul alla gånger, men det är den bibliska vägen för oss. Det andra nedslaget här, det ska vi göra på andra sidan Röda havet. Och det har jag kallat utom räckhåll för fienden. Vi vet vad det var som klippte av vägen för att folket skulle bli släpat tillbaka till Egypten. Det var ju Röda havet. Det var det som klippte av, jag ska säga, risken för att de skulle bli släpat tillbaka till Röda havet. Och vandringen genom Röda havet här, det är en mycket stark bild av den kristnes dop. Och dopet är ju en väldigt stark bild av våran pånyttfödelse. Och i den här pånyttfödelsen så är det som med Röda havet, att då klipps banden av till det här gamla livet som vill släpa oss tillbaka. Och en väldigt viktig sak som man kan konstatera här, det är att ingen av Guds folk dog i Röda havet, och inget av det de hade med sig blev kvar i Röda havet. Det var faraos vapenmakt som blev kvar i Röda havet. Det var den som dog i havet. Och möjligheten för det här, den grundlades den första påsken då, när allt förstfött i Egypten dog. Men den verkliga befrielsen, den verkställdes här i Röda havet. Och möjligheten då för oss att bli befriade från Satans makt, den grundlades den andra påsken då, när Jesus dog för oss. Men den verkliga befrielsen från Satans makt, den verkställs i pånyttfödelsen, och dopet är då en bild av detta. Och det är alltså Satans vapenmakt över våran syndiga natur som dör i pånyttfödelsen. Men vårt kött, den syndiga naturen, dör inte då. Det kan vi alla ge väldigt bra bevis på med jämna mellanrum, tyvärr ska jag säga. Men så är det ju. Och det här kan man då, tycker jag, jämföra med att det var ingen ur Guds folk som dog i Röda havet. Och inget av det de hade med sig blev kvar. Det var faraos vapenmakt som blev kvar i Röda havet. Och vapenmakten är alltså dödad, men kvar finns köttets natur som kan få oss att längta tillbaka till Egypten. Men det är en liten annan sak. Satan, han får inte efter på nyttfödelsen liksom slås i bojor igen. Men däremot så kan han locka oss tillbaka, frästa oss och få oss att liksom minnas då Egyptens mustiga köttgrytor. Och i värsta fall då så vill vi återvända dit, eller så faktiskt återvänder vi dit. Och då, när man tänker så här, så kan man se det nödvändiga med ökenvandringen för att köttet, den syndiga naturen i oss, ska dö. Och det är detta som är helgelsen, vetekornets lag. Och nu kan vi också då förstå hur allvarligt det hade varit om folket i ohörsamhet hade gått den spikraka vägen rätt upp till det förlovade landet istället för omvägen genom Röda havet och sen vidare ut i öknen. Vi ska göra ett nedslag mitt i öknen också, mitt i ökenvandringen. Och efter Röda havet då så vandrade ju nu folket vidare då, djupare in i öknen, ledda utav en moln och eldstod. Och på samma sätt var det efter Jesu dop, då leddes han av anden ut i öknen, och där han fick vara i 40 dagar för att sättas på prov, frestas och så vidare. Men alltså, trots nu då att folket var döpta, så knorrade de mot Gud. Den syndiga naturen fanns kvar ibland folket, trots dopet. Under hela ökenvandringen så gav de väldigt fina prov på en mycket stor olydnad inför Guds tilltal. Och för detta skulle dö bort då, så fick de vandra 40 år i öknen. I andra Moseboken så kan vi se exempel på vad det var som väckte Guds vrede där ute i öknen. Och det handlade om sådana saker som, och det ges exempel på det här tycker jag då, olydnad, otro, ohörsamhet, upproriskhet, avgudadyrkan, falsk religiositet, begär efter överflöd, sexuella synder, andligt högmod, människofruktan med mera. Och alla de som hade ägnat sig åt sådana här saker, de blev liggande kvar döda i öknen. Och alltså den kristne får då genom det som vi kallar helgelse sin ökenvandring. Och helgelsens syfte är då att rensa ut just sånt här i oss som reser sig upp mot Gud. All olydnad, all själviskhet, alla begär. Och detta måste dö, och vi blir alltså då inte helgade i på nyttfödelsen som en del predikar. Utan genom motgångar, lidanden, misslyckanden och ibland konfrontationer så blir vi mer lika så som Gud har tänkt oss att vi ska bli. Och här i detta då så har du ett svar på den väldigt svåra frågan om motgångarnas och lidandets varför i den kristnes liv. Alltså, vi blir tyvärr inte helgade genom att överösas utav massa välsignelser, utan det är genom motgångarna som det sker. Det hade varit väldigt trevligt om det var på ett annat sätt, måste jag säga, men vi funkar inte då på det sättet. Och då kan vi förstå orsaken till varför det finns så mycket som vill få oss att fly det obekväma. För så är det väl med oss allihopa. Att vi vill satsa många gånger på rikedom, framgång, självförverkligande och så vidare. För nu är det så här att Satan har tappat kontrollen och makten över oss. Så nu försöker han då locka oss att strunta i ökenvandringen. Och antingen då så vill han att vi ska vända tillbaka till Egypten, eller så vill han att vi ska ta spikraka vägen upp till det heliga landet. Men om vi skulle göra så, då förlorar vi allt det som Gud har planerat för oss att allt sånt som vi ska vinna genom att förlora allt. Tyvärr så finns det ju en del läror också som vill befria oss ifrån ökenvandring. Och vems syfte sånt tjänar, det kan ni förstå då. Vi ska göra ett litet nedslag vid Sinai berg. I väntan på kraften. För ni vet att efter folket hade gått genom Röda havet så kom de fram till Sinai berg. Och här så kallar ju Gud Mose upp på berget för att möta honom och för att ge honom lagtavlorna med Guds bud på då. Och den här händelsen är ju egentligen en förebild till pingsten. Då Gud, alltså första pingsten kan vi säga, då Gud utgöt sin ande över lärjungarna i Jerusalem. Och så skrev han sina bud i deras hjärtan istället. Och Mose, han sa till folket att stanna kvar nedanför berget. Och så gick han upp på berget och så försvann han in. Han försvann ur deras åsyn in i ett moln. Och sen så blev han kvar på berget i 40 dagar tillsammans med Gud. Innan han kom ner igen. Om man då tittar på Jesus. Innan han klev upp i himlen igen. Så sa han till lärjungarna att stanna kvar i Jerusalem för att vänta på den heliga anden. Som sen kom över dem då på pingsten. Och det här skulle vi läsa om nu, tänkte jag, i Apostlagärningarna. Kapitel 1. Vers 4-5. Och här ser vi liksom likheterna. Det är starka förebilder det här som hände ute i öknen. Vid en måltid tillsammans med apostlarna så befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört om mig, ty Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och så längre fram då i vers 9 så står det också så här. Då han hade sagt detta så såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Det är väldigt likt det här med Mose. Och vad jag vill säga då med den här berättelsen. Att dels är det här en förebild till Jesu himmelsfärd. Och lärjungarnas då väntan på andens utgjutelse vid första pingsten. Men det är också en förebild till vår väntan på den heliga ande. Och väckelse. Och det kan också vara en förebild på våran väntan efter Jesus. Alltså efter vår väntan på hans andra ankomst. Och då ska vi fråga oss, vad gjorde då Guds folk i väntan på Mose? Och hur hanterar vi som Guds församling väntan på den heliga ande och Jesu ankomst? Det tycker jag är rätt spännande och viktiga saker. Jo, Guds folk i öknen då, de började misströsta och så undrade de om Mose alls skulle komma tillbaka. Han hade ju varit borta nu i 40 dagar. Så de stod inte ut och väntade. Och vad gjorde de då? Då tog de saken i egna händer. Och så byggde de en guldkalv. En kalv av guld. Och så sa de så här. Detta är din Gud, Israel. Som har fört dig upp ur Egyptens land. Och så började man festa och dansa till guldkalvens ära. Och tänker in där, det här tycker jag är rätt hemskt egentligen då. När Mose kommer ner från berget så har han två stentavlor under armarna som Gud själv har skrivit på. Tänk om ni hade fått komma med något sånt till Guds församling som Gud själv har skrivit. Det skulle ju vara helt otroligt. Kolla här vad jag kommer med. Och vad möter då Mose? Ja, han möter alltså ett lössläppt folk som har avfallit ifrån lydnaden till Guds ord. Och så har de byggt upp en köttets religion kan vi säga. Med en guldkalv i centrum. Och det här skulle visserligen vara en bild av Herren. Men det var ju precis det här de inte fick göra. Fick inte göra bilder av det som är uppe i himlen. Och en annan intressant sak man kan fundera över det var guldet till guldkalven kom ifrån. I andra Moseboken kapitel 12 så står det att de hade med sig gåvor ifrån Egypten som de hade fått ifrån folket där. Och man använde alltså de här gåvorna till att bygga upp en avgud eller en egen religion, om vi ska kalla det så. Och de här gåvorna var ju egentligen tänkta för att bygga tabernaklet och alla de vackra föremål som skulle vara där. Men så i trolöshet mot Gud då, så slösar man sina gåvor på religiösa aktiviteter som inte är av Gud. Och då ska vi fundera lite över hur vi som Guds församling beter oss idag i väntan på den heliga ande och i väntan på Jesu ankomst. Alla har ju vi och ni, ska jag säga, vi i Västra Bodarna har det i alla fall. Nej, men alla har vi i Guds församling gåvor och talanger av olika slag. Och de här gåvorna då, bland oss kristna, bland oss Guds folk, är ju tänkta att användas i byggandet av Guds församling. Har vi då tålamod att invänta Guds tid med våra gåvor? Vilar vi liksom med våra gåvor tills Herren kallar oss att använda dem? Är vi kvar i hans ord medans vi väntar på den helige ande och Jesus? Orkar vi bli kvar där? Eller använder också vi våra gåvor till att bygga guldkalvar? Alltså guldkalvar som man kan säga är verksamheter och företeelser och kanske till och med församlingar som inte är av Gud. Även om de bär Guds namn, precis som den här guldkalven. Och jag skulle önska att ni i denna församlingen ärligt frågar er om det kan vara så. Har man byggt någon guldkalv i trolöshet mot Guds ord? Eller i dåligt tålamod? Jag säger inte att det är så, men jag tror det är jättenyttigt att vi ställer oss de frågorna. Och även i våra egna liv. Ja, en lång ton där. Sen efter guldkalven så var det så här att Gud ville med eld förtära dem som hade varit delaktiga i byggandet av guldkalven. Och Jesus, han sa att han skulle döpa oss i helig ande och eld när han kom. Och jag tror den här elden är just den här helgelsen som vill bränna bort det i oss då som reser sig upp emot Gud. Vi ska göra ett nedslag också vid Horebs klippa. Och det handlar om andligt högmod. Och ni vet säkert vad som var orsaken till att Mose inte fick komma in i det heliga landet. Han fick ju inte följa med. Han dog liksom på tröskeln till det landet som hade varit hans mål i 40 år. Och det var på grund av olydnad till Guds ord. Och den här olydnaden kan man säga var orsakad av en slags andligt högmod. Och i det här så får vi också en bild på att det finns sådant som måste dö också i våra liv innan vi blir klara för att gå in i löfteslandet. Och vi ska titta på vad det här var för någonting då. Vi får hoppa tillbaka lite grann nu i berättelsen, för strax efter att de hade gått igenom Röda havet så började folket knota mot Mose för att de var törstiga, riktigt törstiga ute i öknen. Och Gud sa då till Mose att han skulle slå på den klippan som sen fick namnet Meribas klippa. Och då kom det vatten ur klippan så att alla fick släcka sin törst. Sen hoppar vi in i berättelsen cirka då 40 år senare, och nu står folket på tröskeln till att tåga in i det landet då som de har haft som mål. Och så återigen så befinner de sig vid samma klippa. Och även den här gången då så saknar folk vatten och de knotar mot både Gud och Mose. Och så ska vi läsa ett bibelord här. Och det är fjärde Moseboken, kapitel 20, vers 7-12. Fjärde Moseboken 20, vers 7-12. Och Herren talade till Mose och han sade: tag staven och kalla samman menigheten, du och din bror Aaron, och tala till klippan. inför deras ögon. Och den ska ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka. Och då tog Moses staven som låg inför Herrens ansikte så som han hade befallt. Och Mose och Aaron kallade samman församlingen framför klippan. Och han sa det till dem. Mose ropar nu, lyssna ni upproriska, kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Och sen är det nästan som att man kan läsa att det står jajamensan, men det står det inte. Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan. Och mycket vatten kom ut så att hela menigheten och boskapen fick dricka. Men Herren sa till Mose och Aaron, eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem. Efter 40 års vandring under Guds underbara ledning då med stora under, enorma upplevelser, så tyckte troligen Mose att han kunde detta rätt så bra. Så när Gud sa att han skulle tala till klippan så lyssnade han inte, utan han gjorde på det sättet som han visste att det skulle funka på. Man kan säga att de här andliga erfarenheterna han hade, de hade gjort honom andligt lomhörd. Han gjorde istället som förra gången, han knackade på klippan med sin stav och vatten kom visserligen. Men det skedde inte enligt Guds vilja. Och här ser vi då hur farligt det kan vara med andliga erfarenheter och kunskap. Och jag tycker att Bibeln ofta varnar för detta. Det är ett slags generalproblem som vi som kristna har. Och vi kan tänka på Adam och Eva vid kunskapens träd. Det gick inte heller så bra. Så i den här berättelsen så kan vi se att alla de kunskaper och erfarenheter som Mose hade samlat på sig under de här 40 års vandring då, de betydde ingenting när han kom till klippan andra gången. Istället så hade de här erfarenheterna byggt upp ett slags andligt högmod. Och detta stod emot Gud och detta visade sig då kosta honom inträdesbiljetten till det heliga landet. Och detta är en bild för att sådant högmod i oss måste dö innan vi får gå in i heliga landet. Vi måste lämna kvar det i våran öken. Nu ska jag göra ett sista litet kort stopp ute i öknen. Och det är vid berättelsen om kopparormen. Som jag också tycker är väldigt intressant. Och det berättas i fjärde Moseboken kapitel 21 om att folket återigen knotade mot Gud. Och att då Gud sände giftiga ormar bland folket. Och så då bad Gud för folket. Eller bad Mose till Gud för folket. Och Mose bad för folkets räkning. Och Gud sa till Mose att gör nu en orm utav koppar och sätt upp den på en påle. Och sen så var det så här att alla som tittade på den ormen, de blev då friska från sina ormbett och de dog inte. Men nu ska vi då läsa en annan intressant text om samma kopparorm. Och det är flera hundra år senare. Och det här står i andra kungaboken. Vi ska läsa därifrån. Andra kungaboken kapitel 18, vers 1-4. Det kommer en sån här lång, besvärlig kungauppräkning här. Men i Hoseas, Elas sons, Israels kungs tredje regeringsår blev Hiskia, Ahas son, kung i Juda. Han var 25 år när han blev kung och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abi och hon var dotter till Zakaria. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och tack och lov tycker jag man måste säga det här, att det finns sådana också. Alldeles som hans fader David hade gjort. Och han avskaffade offerhöjderna. Han slog sönder stoderna och högg ner aseran. Och vidare krossade han den kopparorm som Mose hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barn tänt offereld åt den, och man kallade den Nehustan, hur det nu uttalas. Man hade tänt offereld i flera hundra år till denna orm utav koppar. Och här ser vi hur en sak eller hur en händelse som en gång i tiden blev till en stor välsignelse fick en sån uppmärksamhet så att den till slut blev en avgud. Och en sån avgud är och var alltid en styggelse i Guds ögon. Det är så eftersom den tar Guds plats. Och här ska då vi fråga oss också igen. Lever vi på gamla välsignelser? Finns det välsignelser i våra liv, i våra församlingar som har vuxit till så att de nästan har blivit som avgudar? Och är det så står detta i vägen för andlig utveckling och väckelse både i församlingarna och i våra liv. Och det var när man rensade ut avguderiet så som Hiskia gjorde som det blev väckelse i landet. Vi kan avslutningsvis då konstatera att det finns en nödvändig ökenvandring för oss om vi ska bli det som Gud vill. Och ökenvandringen, det är helgelse och det är vetekornets lag. Och den här lagen, den gäller för varje dag under vår vandring här på jorden. Och vill du ha ett sista bibelord på detta, fast i en liten annan tappning, så ska du få det. Och det är ur Lukas 9 och 23. Lukas 9 och 23. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Och jag hoppas att du alltså här i berättelsen om ökenvandringen kan se att det är just motgångar och umbäranden som lockar fram de sidor hos oss som ska fram i ljuset, som ska bekännas och som ska korsfästas. Och detta kan vara varje dag. Det kan vara så varje dag. Så jag skulle vilja säga att du ska ta vara på motgångarnas stunder, även om det är fruktansvärt tungt när man befinner sig mitt uppe i mitt uppe i ett sånt elände. För annars kanske du aldrig blir en mogen och helgad kristen. Och det handlar om att vi ska bli lika Jesus. Och det här vardagskorset är det som föder fram det sinnelag i oss som finns hos Jesus. Och sångaren Pelle Karlsson, han skrev i en bok så här. Lyssna på det här också. Jag tycker det är jättebra ord. Att den sämsta reklamen för Herren är när någon bär hans ord, men inte hans sinnelag. Tänk på det. Det är väldigt tänkvärda ord. Jag tar det en gång till för det är viktigt. Vi går ofta ut och gör reklam, va? Men den sämsta reklamen för Herren är när någon bär hans ord men inte hans sinnelag. Men korsets väg, det handlar inte om självplågeri, utan det handlar om att bli befriad från självlivets plåga. Och sist ska jag bara säga att många av oss är ju väldigt fokuserade att komma i tjänst för Herren. För det är häftigt. Men då ska vi komma ihåg det att under hela ökenvandringen så gjorde ju Guds folk trots allt en väldigt mäktig tjänst inför Gud. Och det gjorde de utan att veta om det. För att när de gick där så målade de upp hela den här oerhört färgstarka och profetiska berättelsen som har fått vara till välsignelse för Guds folk i alla tider. Och alltså, så tänk vad den ökenvandringen har fått betyda i alla år. Och din ökenvandring kan alltså få betyda mycket mer än vad du kan ana. Och än vad du kanske någonsin får veta om på denna sidan evigheten. Du får säkert veta det på andra sidan. Men då kommer inget högmod. Så då skulle jag bara vilja säga det, att missa inte din ökenvandring. Och försök inte ta genvägen förbi den. Och jag avslutar där. Ska vi bara be lite tillsammans också. Herre, vi ser det finns en ökenvandring för oss, var och en av oss. Det är inte så kul här att sätta fötterna i öknen och börja gå där, Herre. Men det är den väg som du har stakat ut för oss, om det ska bli någonting med oss, om vi ska få auktoritet, Herre, om vi ska kunna tjäna dig så som du vill, om vi också ska bli klara för evigheten. Så Herre, vi behöver din ledning. Herre, vi behöver den helige Ande. Vi behöver din hjälp, Gud. Att se vart vägen går, så att vi inte tar de här farliga genvägarna förbi öknen, Herre. Vi behöver din kraft där ute i öknen också. Herre, var med oss. Led oss efter din vilja. Amen.